Här börjar Kärlek och åtrå av Netta Musket, inläst av Ida Olsson för Saga Egmont. Första kapitlet. Åh, lyckliga dolk, här är din skida. Vila i den och låt mig dö. Den betagande rösten tonade bort i tystnad. Publiken satt trollbunden tyst och gav på så sätt skådespelerskan den största av hyllningar. Julia låg i en sky av vitt siden och sin vita slöja. Dolken hölls av händer som hade kunnat vara snidade i elfenben, och elfenbensvitt var det utsökta ansikte som inramades av de gyllene hårflätorna. Uppe på läktarna drog förtrollningen sakta bort med en liten bävande suck. Julia var död. Romeo var död. Vad skulle nu kunna ske som var av vikt? Två flickor hade suttit på första raden, en belöning för långt köande i regnet. En av dem, en brunhårig flicka som var söt på ett medvetet sätt, tog fram sin puderdosa och började restaurera ansiktet medan hon pladdrade. Man måste säga att gamle Shakespeare kunde sina saker, även om jag tycker det var onödigt att han tog livet av båda två på det där viset, sa hon. Den andra flickan svarade inte. Hon hade inte rört sig ens när omgivningen blev till ett kaos av hattar och paraplyer och uppbrott. Hon satt fortfarande lika stilla som hon hade gjort de fyra senaste timmarna med blekt ansikte och fuktigt drömmande ögon. Hennes vän knuffade henne lätt i sidan. Kom nu, Lynn, annars missar vi bussen. Motvilligt återvände Lynette till vad det 20:e århundradet kallade för liv. Hon var inte lika anslående söt som Doreen. Förmodligen var det överhuvudtaget bara folk som kände henne väl som märkte skärmen i hennes ständigt växlande sinnesstämningar, i den rörliga färgen på hennes kinder, de grå ögonens livfulla skiftningar. Den som såg henne för första gången såg bara en liten slank flicka med ett pikant hjärtformat ansikte, grå ögon, mjuk mun och brunt lockigt hår. Världens storstäder är fyllda av dessa välvårdade, välklädda, välbalanserade flickor som arbetade hårt och som aldrig riktigt vet vad som väntar bakom nästa hörn. Men som är trygga i förvissningen om att vad det än vara månde så ingår det i den lek som kallas för liv. Lynn, sa Doreen, var har du din hatt? Jag hade ingen, sa Lynn drömmande. Och Doreen... Är hon inte underbar? Vem? Clotilde Rain. Titta, där är den ju, sa den praktiska Doreen. Du skulle också se underbar ut i den där krigsmålningen och med fullt med strålkastarljus på dig. Lynn skakade på huvudet. Jag tror inte att någon i världen kan se ut som hon, sa hon. Jag är säker på att hon är som Julia i verkligheten också. Var inte larvig, Lynn. Clotilde Rain måste vara minst 30 och Julia var 14, en riktig liten slampa som stack sin väg med Romeo istället för att gå i skolan som en snäll flicka. Lynette suckade. Hon tyckte om Doreen och de kom väl överens, men det fanns stunder när hon önskade att hennes rumskamrat hade varit något mindre förnuftig och realistisk. Jag önskar att de inte hade behövt dö, sa hon medan hon drog på sig den skamfilade bruna kappan med så långsamma rörelser att Doreen resolut drog upp den åt henne och stoppade in den vita klänningskragen. Ja, det är löjligt, instämde hon. Jag gillar att saker och ting slutar lyckligt. Och varför i helskotta skulle de inte kunna göra det när det är människor som har hittat på dem? Och därmed skulle alltså gudomligheten få monopol på att göra människor olyckliga, sa en röst bakom dem. En road, vänlig, kultiverad mansröst. Lynette gav honom en förskräckt, nästan fientlig blick. Men Doreen gav honom ett utmanande leende ur sina mörka ögon. Hon hade varit medveten om honom hela tiden. Han hade suttit bakom Lynette. Och Doreen hade då och då sneglat åt sidan och kunnat se skymten av...